I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och varmt välkommen till avsnitt 216 i Karriärpodden. Låt mig få presentera veckans gäst, Edith Künzlicher, som driver PR-byrån Edith K och agenturen Influencers Agency och podden I huvudet på en entreprenör. Och hon har verkligen entreprenörskapet I blodet, Edith. Hon startade sitt första bolag redan som 20-åring. Men sitt kall fann hon när Metros grundare anställde henne och hon fick lära sig försäljning från grunden I MTG Academy. Men modet är en röd tråd I hennes karriärval. Och hon var helt klart före sin tid när hon redan 2007 grundade den digitala plattformen livinggreen.se och mätverktyget Green Target. Ett startat projekt som hon fick lägga ner då marknaden inte var mogen då. Men det här kommer att bli ett samtal om företagande och entreprenörskap och om frihet och trygghet som också är Ediths drivkrafter och vi ska få reda på varför det är så. Men innan vi drar igång vårt samtal vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, nämligen Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt att vi får fortsätta sända Karriärpodden och fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 216 med min gäst Edith Künzlicher. Jag heter Eva Ekedal. Edith Künzlicher, välkommen till Karriärpodden.
Ja, men tack snälla du.
Hur känns det?
Ja, men det känns perfekt. Jag tycker det är så fantastiskt att du sitter vid rodret och jag slipper.
Ja, jag tycker det är jättehärligt att ha en liksom erfaren poddare i stolen.
Mm, tack.
Just idag så tycker jag det är extra bra.
Så du är inte livrädd med andra ord?
Nej, inte alls. Jag tycker bara det är så kul att få grotta ner mig lite i och framförallt försöka ta mig in i huvudet på en entreprenör som det ju faktiskt är som sitter i stolen. För så heter ju din podd. Mm. Och vet du vad jag tänkte börja med?
Berätta.
Nu ska du få äta upp din egen medicin. För jag har nämligen lyssnat på några av dina avsnitt och då börjar du alltid med att dina gäster får köra sin hisspitch.
Mm. Det gör jag så gärna. Efter 20 år som säljare ska jag väl ändå fixa det, känner jag.
Ja, hur lång ska den vara förresten?
Nej, det finns inget ska.
Nej. Men du får köra helt enkelt, för vi har tid på oss.
Ja. Nej, jag måste ändå säga att jag tycker hisspitchen ska vara någonting som är kort och konkret. Och så ska man komma ihåg någonting ifrån den.
Mm.
Så att man kopplar ihop den personen. Så att jag skulle nog säga så här: hej, jag heter Edith Künzlicher och jag älskar människor och jag älskar att nätverka. Och jag driver flera bolag, jobbar med PR i första rummet och sen så driver jag en podd. och jag är mamma också. Och det har varit min största utmaning i livet, ska jag säga. Det kan vi prata mer om.
Nu gav du mig en liten teaser där.
Ja, det kommer du komma ihåg nu.
Ja, det kommer jag definitivt komma ihåg. Men vad bra, så där, det är ju väldigt enkelt. Nu har man ju fått reda på hur mycket som helst. Om åtminstone vad du gör. Men hur mycket har man fått reda på om dig som person och vad som ligger bakom det du gör? För det är ju det som jag, om du nu har, vi vet ju att du har lyssnat på några avsnitt hos mig, så är det ju det som jag går riktigt igång på. Vad det är som gör vissa människor så otroligt framgångsrika och bra på det de gör. Och vilka drivkrafter det är som ligger bakom.
Vad glad jag blir att du tycker att jag är framgångsrik. Jag känner mig inte framgångsrik, om jag ska vara helt ärlig. Men vad roligt att du tycker det.
Ja, och du hjälper ju väldigt många andra människor till att bli framgångsrika. Så jag tänkte också passa på att få lite tips av dig.
Ja, jag bjuder jag gärna på.
PR-proffset i stolen här. Vi har redan haft lite så här film- och fototricks här innan. Och då fick jag lite bra tips där redan. Men Edith, var ska vi börja? Jag tror vi måste börja från början. Vem är du från allra första början?
Jag kom till Sverige från Budapest. Jag är född i Budapest. Med två föräldrar som kommer från Ungern. Så att jag är första generationen invandrare. Och kom till Ängby camping när jag var 3,5 år. Och vi bodde i tält i 6 månader. Innan vi fick en lägenhet i Hjulsta.
6 månader i tält?
Vi kom i juni. Okej, så du kan tänka dig
ändå att det inte var... Men det blev vinter då på slutet?
Men det blev vinter. Nu ska vi säga så här, jag var 3,5/4. Kan inte påstå att jag kommer ihåg detaljer. Däremot så kommer jag ihåg en docka väldigt mycket. Jag fick ta med mig en sak till Sverige. Och det var min docka.
Och vad var anledningen att ni kom till Sverige?
Det här är så spännande för att jag träffade faktiskt en person i mitt nätverk som sa så här: Edith, nu fattar jag. Jag bara, jaha, vad förstår du? Jo, men nu fattar jag hur det här med järnridån, hur det var. För då hade den här personen tittat på flykten från Berlin. Och det här är så svårt för svenskar att förstå hur det är att leva i ett kommunistiskt land. Så att vi flydde på grund av järnridån, är den korta frågan.
Ja.
Eller svaret på den korta frågan.
Ja, och det här var alltså året?
1977.
Ja.
Men du vet, järnridån låg ju kvar till 89, va?
Den gjorde ju det. Oj, ja, men det där är ju, det är nästan en egen podd det där.
Ja.
Men vad har det här betytt för dig?
Jag tror att det sitter extremt mycket drivkraft i att landa i ett nytt land. Och ja, jag var väldigt liten. Men jag heter inte Jenny, Linda eller Karina. Utan jag heter Edith. Och jag hette Edith Horvath då. Och det är annorlunda att komma och se annorlunda ut. Och vi har aldrig pratat svenska hemma. Jag har aldrig, min mamma har aldrig läst Astrid Lindgren för mig. Och det här, när jag berättar det för folk, då förstår de skillnaden. För jag vet ju, jag har ju läst Astrid Lindgren för mina barn. Men det är ju jättekonstigt. För vår generation, som är födda på 70-talet, Astrid Lindgren, vi är ju, alltså, det är ju normalt.
Ja, och så världsbrett är det ju ändå nu i alla fall. Men det kanske inte var det då.
Nej, men ändå. Alltså här i Sverige så var det så att folk som är lika gamla som jag, de läste Bröderna Lejonhjärta, eller deras föräldrar gjorde. Så att bara för att prata om lite skillnader så kommer jag från någon annanstans ifrån. Det är klart att det har präglat mig. Jag har ju följt med mina föräldrar. De hade 4 jobb vissa perioder. De jobbade både dag och natt när vi kom till Sverige. Och det var ju ingen snack om saken. Det fanns ju inget dagis som tog hand om oss. Utan vi hakade på, drog i dammsugaren. Gjorde liksom såna här gemhalsband på kontoren som de städade och så vidare. Och hjälpte till och bar sopsäckar och sådär. Det är den vardagen som jag är uppväxt i. Så det är inte så mycket fotbollsträning och konståkning. Nej, jag är inte uppväxt med att rida heller.
Nej, alltså det här är ju, alltså när man pratar om drivkrafter så kan man ju redan nu då börja ana att det föddes en massa kraft i dig här. Vad består den kraften i, tror du? Eller liksom, vad mynnar det ut i?
Alltså jag ger ju aldrig upp. Och sen är det faktiskt så här att någonting som jag har lärt mig, det är att det är inte så himla farligt när det går åt helvete. Det har ju gått åt helvete väldigt mycket under, alltså, får man säga helvete?
Jag vet inte, i min podd får man det om man tycker det.
Men, alltså motgångar och det här med att man lär sig så otroligt mycket. Man blir så väldigt mycket starkare utav när det faktiskt går dåligt och sen så att man tar sig ur det. Det ger enormt mycket kraft. Mm. Så att det skulle jag nog säga, den drivkraften är ju, nu låter det som att det bara har gått åt skogen, och det har det absolut inte, men att det är helt okej om du gör det.
Mm, just det. Och det är ju väldigt bra om man ska driva bolag bygga bolag, att man har den vetskapen. Men hur var din, när du tittar tillbaka på det, liksom, vad är det som dyker upp när du tänker på din uppväxt?
Det är otroligt tudelat. För att jag är uppväxt med en ensamstående mamma, för mina föräldrar skilde sen. Å ena sidan så var hon min absolut största idol för att hon var egenföretagare.
Vad jobbade hon med?
Hon hade en restaurang i Gamla stan som hette Hungaria. Jaha. På Tyska Brinken 34. Så där har jag...
Hängde.
Ja, det måste man ändå säga, att jag gick dit efter skolan varje dag. Och det var där jag åt middag. Och jag följde med min mamma till RC, som det hette då, restaurangcentralen. Och handlade 5 på morgonen. Så att det var ju, jag levde entreprenörslivet redan som 6-åring.
Mm. Jag tänker det, jag ser det framför mig nu.
Ja,
ja, okej. Okay. Så att det här, det är tudelat, säger du. Så ena sidan var det.
Ena sidan så var det fantastiskt, fritt. Jag hade typ inga regler. Å andra sidan, och jag vet inte om det är positivt, det ska jag inte påstå. Men det var ju ändå, min mamma var väldigt liksom kreativ och hon var en stark kraft. Jag kommer ihåg när hon hungerstrejkade framför stadshuset när jag var liten. För att de hade byggt den här fantastiska restaurangen. De hade blivit lovade ett utskänkningstillstånd. Och sen så, utav politiska skäl, så drog man tillbaka det. Och då har man gjort den enorma investeringen. Och så fick de bara servera luncher. Kunde inte ha öppet på kvällarna. Fick inte servera alkohol. Det är ju som att säga till Sturehof att tyvärr, hörni, ni får inte servera alkohol. Och det vet vi ungefär hur det var under pandemin.
Ja.
När de fick stänga 8 och så vidare. Vilket ramaskri det blev.
Ja.
Min mamma hungerstrejkade i en månad utanför stadshuset.
Oj.
Och den kraften, den har jag i generna.
Mm. Du har det?
Mm.
Mm. Hur har den tagit sig uttryck för dig då?
Jag tar absolut ingen skit.
Nej, ta ingen skit.
Nej.
Då blir det demonstration helt enkelt. Eller?
Nej, men det är liksom, man behöver inte acceptera allting.
Nej.
Att någon annan sätter reglerna.
Okej, och du flyttade hemifrån, har jag läst mig till, som 14-åring.
Ja, väldigt tidigt. Eller rättare sagt faktiskt så här att när jag började gymnasiet så flyttade min mamma utomlands. Så att jag flyttade hemifrån väldigt tidigt.
Och du bodde kvar?
Ja, jag bodde kvar.
Okej. Okay. Så där blev och hur blev det då?
Nej, men inte helt okej.
Okay. Nej.
Nej.
Nej,
det ska jag, alltså, och det är där kanske det här tudelade är. Jag har ju varit vuxen väldigt länge.
Mm.
Och folk skrattade ofta åt mig för att jag bar så här. Då för tiden så var ju inte Chanel så himla hippt, om man säger så. Men jag har alltid gått omkring sen jag var liten med pärlor. Och jag har alltid haft den här stilen som jag har. Även liksom när jag gick ut nian eller när jag tog studenten och sådär. Och folk tyckte alltid att jag var så damig. Mm. Jag var liksom, jag är född tant.
Ja, men du är väldigt snygg tant.
Ja, men tack.
Ja.
Jag liksom växer in i det på något sätt. Jag åldras in i min outfit.
Det är ju helt rätt nu. Med Chanel, det har ju även liksom de som är bara 20 nu. De har ju
såna. Exakt, ja. Jag är helt chockad. Och så när jag visar, för jag har ju barn som är 17 och 18 nu. Mm. Och när jag visar dem hur jag såg ut, de bara, men gud! Uh-huh.
Men vad drömde du om att du skulle hålla på med då? Det här med att starta bolag och så, var det tydligt redan från början eller?
Jag tror så här, jag har nog varit oanställningsbar hela mitt liv. Jag har halkat in på anställningar, men jag är nog inte jätterolig.
Nej, och varför då?
Jag tänker för mycket, jag springer. Det är lite jobbigt. Mm. Mm. Å ena sidan är det ju jättebra.
Bra
eftersom
kraft,
man,
tänker jag. Men...
Ja, mm. Fast det är ju inte alla som tycker att det är jättebra. Att man har en liten... Men jag är en sån vildhäst, liksom.
Mm. Men är vi inte det lite alla entreprenörer, tänker jag? Eller jag känner igen mig lite det också. Att det blir bäst om jag får styra vart vi ska, liksom. Och sen springa fort själv.
Ja. Mm. Och så att jag har ju alltså, om man tittar på det, så jag har jobbat på SE-banken bland annat. Mm. Ja, det hette ju SE-banken då.
Mm. Det hette det då.
Då hette det det. Mm. Sen har jag jobbat inom MTG. Alltså jag har jobbat som anställd. Sen är det ju så att jag tror att jag alltid har varit en intraprenör i det där. Och det tycker jag är så spännande för att jag hade något tema där och pratade om just intraprenörskap. Och det är en av liksom poddens absolut mest lyssnade avsnitt. För jag tror att det finns jättemycket intraprenörer där ute som kanske inte vill gambla med sina egna pengar. Mm. Men som har drivet. Och det tycker jag att vi är dåliga på att lyfta i Sverige.
Mm. Så bra. Det där pratar vi också jättemycket om i Women for Leaders. Att vi vill odla de här, eller det är ju de som måste fram. Om vi
det är
ska...
en drömrekrytering för mig.
Ja, verkligen. Om du skulle beskriva en intraprenör, vad blir det för ord?
Jag skulle nog säga att det är en person som bygger inom en viss struktur. Att man ser möjligheter och att man helt enkelt tar tag i de möjligheterna som finns internt och sen bygger nya affärsben eller knyter nya affärer till bolaget. Så att jag tror att den personen som är intraprenör har en drivkraft i att skapa någonting.
Mm. Ja, och det där skapandet, det handlar ju väldigt mycket om det du gör nu. Men om vi skulle också gräva oss lite djupare i din karriär utan att gå in på alla detaljer. Du nämner ju då MTG och Schibsted var det också och några till innan det blev att du startade eget, eller?
Ja, precis. Det stämmer jättebra. Och jag har ju gjort en sak som har varit... egentligen livsomvälvande för mig har ju varit att jag blev rekryterad till MTG i början på Metro-karriären. Mm. Så att Metro grundades ju 1995. Mm. Och det är så konstigt att säga 1995.
Ja, eller hur? Visst är det konstigt?
Jättekonstigt.
Det är jättelänge sedan.
Ja. Och jag rekryterades dit 1997. Mm. Hade ingen aning om vad jag gick på för arbetsintervju. Hade ingen koll på det. Och så sitter en kvinna framför mig och berättar lite så här, ja, men det här låter ju jättebra. Så. Och jag tänkte, jag får väl sitta i receptionen, tänker jag. Nej, de tyckte jag skulle bli säljare.
Mm.
Och snitttiden på en säljare på Metro var 3-4 månader. Och jag var där i knappt 3 år.
Mm.
Och det la grunden till både ett jättestort nätverk. Det la grunden till, jag fick ju säljutbildning. Jag gick MTG Academy som var alltså en skärseld. Mm. Typ det värsta. De som har gått den vet, ni som vet.
Mm.
Det är, oh my god.
Uh-huh.
Förnedring på hög nivå är det. Så där måste man verkligen ha en sån här, den här drivkraften och bara liksom kunna ta den här skiten som kommer emot den. Mm. Låter ju fruktansvärt, men det var fruktansvärt.
Mm.
Men en
så det här är ett riktigt liksom väg, eller ja. Avgörande. Jag pratar ju om highlights och toppar och dalar, och det här är någonting som har betytt mycket alltså.
Ja, jag skulle säga att jag hade nog inte varit där jag är idag om jag inte hade fått den här chansen.
Mm.
Och jag kommer så väl ihåg att jag satt i det här konferensrummet på Kammakargatan och skulle träffa Metros grundare, Robert Braunerhjelm.
Mm.
Och han skulle typ signa off. Du får ju tänka att det här var liksom en startup.
Mm.
Det var också så här, Metro var väldigt hatat. Eller det var så här, ja, det var en liksom sån här tidning som... Ja, det var, nyheter på det här sättet. Mm. Liksom. Det är svårt för oss att tänka nu. Mm. Men det där var ju innan iPhonen kom och dödade Metro.
Mm.
Och där så pratade jag i alla fall, när jag träffade honom så sitter han framför mig och han, ja, men jag har hört att jag ska träffa dig. Vad gör du med hunden på dagarna? Det var hans enda fråga till mig. Jag hade nämligen hund då också.
Mm.
Och då sa jag att nej, men han är på hunddagis. Okej, välkommen till Metro. Och det handslaget förändrade mitt liv. Ja. Utifrån att jag kunde börja bygga på någonting som jag alltid har sett framför mig.
Mm. Och vad var det då som du såg framför dig?
Vi pratar ju ganska mycket om drivkraft. Mm. Och min drivkraft skulle jag nog säga är frihet och trygghet.
Mm. Frihet och trygghet.
Mm. Mm. Att veta att man kan välja. Friheten att kunna välja. Och tryggheten att kunna välja.
Mm.
Och jag tror att många som har levt i den typen av antingen någon form av ekonomiska trångmål man har liksom växt upp i, där det faktiskt inte är självklart att man får ett par nya vinterskor. Eller att man kommer från länder där det inte är självklart att du, oavsett hur mycket pengar du har, så får du inte köpa saker. Och det är så kommunismen funkar.
Mm.
Så att för mig är frihet att kunna gifta sig med den man vill, att kunna skaffa barn eller inte, att kunna gå den utbildningen man vill, att kunna åka på semester eller inte åka på semester. Friheten att välja är min drivkraft.
Mm.
Och har alltid varit.
Mm. Och det kanske man förstår lite nu när man hör, även om vi bara nosar lite här vid din barndom och föräldrarna, vad de liksom hade med sig i bagage, för det hamnar vi ganska ofta här i Karriärpodden. När man, säger bara, det är ju föräldrarnas på något sätt arv som man också får i rakt nedstigande led.
Mm, så är det absolut. Och jag gjorde faktiskt ett inlägg på min privata Insta ganska nyligen som blev väldigt uppmärksammat.
Vad handlade det om då?
Där jag la ut en bild på mig själv som 4-åring, min första passbild. Och där jag skrev att, för det var min pappas födelsedag den 12 oktober. Och då skrev jag att den här flickan, som flickan på bilden, har fått med sig vissa saker. Min pappa var ju svårt alkoholiserad och ganska våldsam.
Mm.
Men det finns saker jag har fått med mig ifrån honom. Och jag väljer att fokusera på det jag har fått.
Mm. Och då tänker du på positiva egenskaper så som du har fått med.
Det jag har fått är friheten.
Mm.
För att han slogs för att vi skulle ha frihet.
Mm.
Så att vad han än har gjort och hur han än är, så finns det vissa saker som jag har fått. Och Sverige är en sån gåva.
Mm. Så det väljer du att fokusera på?
Oh yes.
Mm. Bröt ni med honom tidigt? Eller vad?
Jag har brutit med honom 2 gånger.
Mm. 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 2 gånger.
Mm.
För han har fått en chans och sen.
Ja, jag tror att barn funkar så. Mm. Barn som är medberoende funkar väldigt mycket så. Att det, men jag kanske skulle kunna gjort mer. Man kanske skulle kunna ha och så vidare.
Mm.
Men jag är faktiskt väldigt glad för att jag körde den andra svängen.
Mm. Ja, men då vet du det liksom. Ja, nu blir det mera sån här igenkänning. För jag har ju liknande erfarenheter också från min pappa.
Mm. Tänk att det alltid är papporna.
Ja, det, och sen sitter vi här 2 kvinnor och ja, är så kloka. Ja, men det där är ju ändå så här, visst är det intressant när man börjar, hur mycket har du jobbat med dig själv för att förstå de här nycklarna som du låter väldigt liksom säker på nu?
Jag tror att jag alltid har varit väldigt öppen med att prata om att det inte bara är guld och gröna skogar.
Mm.
Så att när man ser mig utifrån så kanske, och så har det nog alltid varit i, liksom även på gymnasiet, att jag har varit öppen med när jag har varit i mörka perioder.
Mm.
Så är jag öppen med hjälp, jag behöver hjälp, jag kan inte gå upp ur sängen liksom.
Nej, då liksom ber du om
då
hjälp.
Ber jag om hjälp. Mm. Så det är faktiskt, apropå en superkraft, så är det min bästa superkraft. Ja. Jag är skitbra på att be om hjälp.
Jättebra. Det är ju annars sånt som många andra kvinnor som jag har här i podden kommer på lite senare i livet att de skulle ha gjort. Men du, det är ju när man har levt med en sån uppväxt då som du har gjort, så eller generellt sett alla människor har ju präglats på olika sätt, och vi utvecklar ju mönster också beroende på vad som är framgångsrika scenarion eller strategier. Mm. Kan du se liksom vad det är för någonting som du på grund av liksom miljön och uppväxten har utvecklat för talanger eller egenskaper?
Mm. Jag har ju varit gift 2 gånger.
Mm.
Och båda gångerna har jag valt 2 män som är otroligt intelligenta och väldigt snälla.
Mm.
Så att jag har gått på precis motsatt.
Mm.
Jag har liksom sett min pappa och så bara, det här är allt jag inte ska ha. Och så har jag gått på precis tvärtom. Och det, även fast jag har varit gift 2 gånger, så är det ändå så att min första man har nog räddat livet på mig. Och min andra man har också räddat livet på mig.
På vilket sätt?
Själsligt.
Mm. För de var den här tryggheten också. Mm. Men nu känner jag att vi kom lite ifrån själva din karriärutveckling. Och det är all rätt såklart. Så att om vi skulle ta oss tillbaka där till Metro och bara få följa med lite på din resa till att bli entreprenör och bolagsbyggare.
Mm. Det var också faktiskt en defining moment i mitt liv när jag gick ifrån Metro och gick till ett digitalt företag väldigt, väldigt tidigt. Jag började jobba digitalt redan 2000.
Mm.
Och det har också varit ett defining moment. Där jag har varit väldigt, väldigt tidig i allt jag har gjort. Och med det sagt så startade jag ju livinggreen.se redan 2007. Någonting som vi pratar om och det som är självklart för oss idag, det var inte självklart då.
Nej.
Så att jag tillsammans med miljöstrateger byggde ett mätverktyg som heter Green Target. Där man kunde mäta hur man ville påverka miljön helt enkelt. Så att man kunde sätta upp mål. Det var innan apparnas tid.
Mm.
Så kunde man sätta upp ett mål att jag vill bli 15% grönare på 6 månader till exempel. Så hela tanken med Living Green, som var en digital produkt, var att 90% av befolkningen ska bli 10% grönare. Och då tittade vi inte på de här som redan är frälsta, utan vi ville nå ut till de som faktiskt kan påverka.
Och det här var ju före din tid, höll jag på att säga.
Enormt mycket före.
Ja.
Och den här idén, det var ju både ett digitalt grönt som en plattform kan man säga. Så att det var både redaktionellt, det var en medlemsklubb, vilket är så här helt, det var ett nätverk, vilket är helt naturligt idag, var helt onaturligt då.
Mm.
Vi delade ut Living Green Award 3 år i rad. Det här var ett projekt som jag drev i 5 år med eget kapital. Och pitchade idén mot Schibsted, mot Bonnier, mot Arla, mot Lantmännen. Och alla tyckte att ja, det är ju rätt i tiden. Men det här med hållbarhet, det är inte riktigt kommersiellt va? Och det här med digitalt, alltså kan du inte bara göra en printprodukt? Det garvar ju vi åt nu.
Ja, verkligen.
Men det var min verklighet. Mm. Och det var det som gjorde att jag den 15 oktober 2012 drog i stoppen och la ner.
Ah.
Och det kan jag säga.
Undrar vad som hade hänt om du inte hade gjort det, tänker man ju genast då.
Det är många som frågar nu som har följt den resan. Men ska du inte dra igång igen? Och jag bara, nej, det är som att gifta om sig med samma man en gång till på något sätt. Det finns ju folk som gör det också, men jag vet inte om det är så bra.
Kanske inte riktigt helt rätt. Så det gjorde du då, och vad satsade du på då istället då?
Det visste jag faktiskt inte då vad jag skulle satsa på, men telefonen började ringa, för jag hade liksom byggt upp ett enormt nätverk under de här 5 åren. Och första kunden in, det blev faktiskt ett konsultande, så det blev Edith K. Mm. I den här tappningen. Och första kunden in var Bonnier AB, som jag hade pitchat idén mot.
Okay.
Men som startade upp, och det var faktiskt väldigt, väldigt speciellt, för det var Bodil Eriksson Torp som sen blev vd på Aller, som är en fantastiskt duktig, driven person som lyfter folk i sin närhet. Det var hon som var min första kund i Edith K. Eller hon, men Bonnier AB, för hon satt på Bonnier AB då. Och de skulle starta ett projekt som heter Bonnier Accelerator. Där de skulle hitta, som jag blev sagt, sådana som du, Edith. Mm. Som är digitala entreprenörer. Mm. Och eftersom du har ett så stort nätverk, kan du hjälpa oss med det? Ja, visst.
Så det var så det gick till.
Mm. Mm. Och sen var Ulrika Davidsson andra kunden in.
Mm.
Och Gabriel Fors tredje kunden in.
Okej.
Och sen dess har det rullat på.
Ja. Och hur ser din verksamhet ut idag? Du sa ju lite i din hisspitch, men om vi skulle bara säga, vad gör man när man håller på med det du gör?
Ja, det är en jättebra fråga.
Mm.
Du kan fråga mig olika dagar, du får olika svar. Mm. Men generellt sett så kan man säga så här, vi har 3 affärsben. Edith K som är en PR-byrå. Och sen har vi Influencers Agency som är en agentur för personliga varumärken. Som till exempel Gabriel Fors eller andra profiler som vi bygger. Och sen så har jag podden som 3:e affärsbenet.
Mm. Och allting roddar du tillsammans med några till.
Mm.
Ja, hur många är ni nu?
Vi har varit 5. Sen kom pandemin, vilket var extremt smärtsamt.
Mm. Så är det ju.
Så att vi är färre idag.
Mm.
Däremot så jobbar vi i en konstellation av olika typer av konsulter. Men målet är faktiskt att bli 5 personer innan årsskiftet. Så att du får ge mig en spark i baken här när jag går härifrån.
Ja, för att du ska rekrytera lite. Ja, det kan jag hjälpa.
Det är min största utmaning just nu, kan jag säga.
Ja, men det kommer vi också prata om, tror jag. Men du, om vi skulle, du vet ju att jag brukar, alltså vi ska inte gräva ännu djupare kanske i detaljer kring karriären, men om du skulle liksom highlighta, nu fick vi reda på att det var ett vägskäl där, eller ett väldigt viktigt moment, vad har du mer för grejer som har varit betydande för dig för att du är den företagare och entreprenör som du är idag?
Mm. Det finns faktiskt en sak som man kanske inte skulle kunna tro, och det är att jag sa upp mig från Svenska Dagbladet för att kunna få barn.
Mm.
Och det har varit en defining moment.
Berätta, vad hände?
Jag jobbade mellan 2 chefer som inte kom överens, och jag var slagträt emellan. Och under den perioden så fick jag missfall efter missfall. Och förstod efter typ 4:e missfallet att det här är nog inte helt sunt. Så att jag kommer ihåg att jag gick in på jobbet på Mäster Samuelsgatan dit vi hade flyttat då. Och då så kände jag lukten när jag gick in i receptionen. Och jag gick bara rakt genom receptionen in på toaletten och spydde.
Mm.
Och då var, men gud, så här kan jag ju inte ha det.
Nej.
Så att då sa jag upp mig, där och då. Eller rättare sagt, jag ringde faktiskt till min man. Och så sa jag så här, hej, är det okej om jag säger upp mig? Han bara, go! Och så sa jag upp mig. Och sen så kunde jag behålla, och jag fick min fantastiska dotter.
Så det liksom krävdes att du bara kopplade bort dig därifrån för att du skulle få...
Det var som att dra i en sån här, du vet, när man är i stridsflygplan.
Mm.
Och så drar man i den här tjotafräng, jag vet inte vad det heter. Men
när man
så här,
flyger, ut.
Flyger ut.
Katapulten.
Exakt. Katapulten, ja, exakt. Det var en sån.
Mm. Du var tvungen att skjuta ut dig för att få liksom den här lugnet. Och,
Jag vet inte. Och du vet det här med graviditet.
Mm.
Hade någon sagt till mig, för det första ville jag aldrig ha barn.
Nej, det var så.
Mm. Mm. Sen när jag väl ville ha barn så kunde jag inte få barn.
Mm.
Så den är ju också så här, typ naturen bara asgarvar.
Mm.
Men jag ger mig ju aldrig. Så det hade inte spelat någon roll. Jag hade bestämt mig, det här ska jag fixa.
Mm.
Det gick inte så långt som IVF och såna här saker. Jag har en enorm respekt för det där.
Mm.
Och, så att jag fick min dotter i januari 2003. Och sen fick jag en son 2004. Så det är så bara tjoff, tjoff.
Ja, och då kom de med automatik, höll jag på att säga.
Ja, det gick snabbare andra gången än jag trodde.
Mm.
Och det här, att vara, apropå den här stora utmaningen.
Mm.
Jag kan jobba mycket. Länge. Hårt. Mammarollen, den kommer inte naturligt.
Är det så?
Mm. Så det, jag var hemma i 5 år med mina barn. Och den, det ångrar jag inte. Det är världens bästa grej. Det är den bästa investeringen jag har gjort. Det är faktiskt bästa pensionsinvesteringen man gör.
Ja.
Det är att ta hand om sina barn.
Mm.
Men däremot att jag mådde skitdåligt.
Mm. Varför gjorde du det, tror du?
Nej, jag tror att jag fick förlossningsdepressioner.
Ah.
Och det var ingen som uppmärksammade. Men det är också så att jag var så ur mitt element.
Mm. Jobbet.
Ja, jag var väldigt ur. Men också så här, Edith. Ur mitt element. Man får inte heller glömma bort att jag har varit så mycket själv under min uppväxt. Och jag har inte haft närvarande föräldrar på det sättet. Så att, och jag har inte haft mostrar, jag har inte haft mormor, farmor. Hur fan gör man?
Mm.
Och det här tycker jag att vi måste prata om. Det är helt okej. Jag har ingen, och de flesta säger så här, nej men jag vet inte hur man gör, jag vet inte hur man är mamma. Jag gjorde karriär av att vara mamma. Jag gav mig fan på att det här ska jag fixa.
Jag ska bli bra mamma, typ.
Ja.
Men det var inte naturligt.
Oh nej.
Nej, det är det väl inte för alla. Eller jag menar, jag vet inte hur, jag försöker tänka på hur det var för mig. Jag vet att det också var en stor, det är ju en stor grej det här när man har jobbat och satsat mycket på en karriär eller på jobb, att jobbet är liksom en så viktig ingrediens, det är det ju för de allra flesta människor.
Mm.
Och sen helt plötsligt så är vi inte där längre.
Nej.
Nej. Så det tror jag många känner igen sig i, att liksom den här, vad ska man säga, identifikationen med vem är jag blir ju lite så här uppvaknande.
Mm. Ja. Nej, det har varit en enorm utmaning för mig.
Mm.
Men också en väldigt lärorik period. Och man lär ju känna sig själv på ett helt annat sätt och så vidare.
Vad var det för lärdomar som du tog med dig därifrån då?
Att jag suger på det. Men, nej, men lärdomar är nog att... nej, faktiskt, jag måste revidera det. Jag är nog en väldigt, väldigt bra mamma.
Mm. Mm.
Och det trodde jag aldrig.
Nej. Men du sa att det var en utmaning i början här, din teaser till mig, att det här med barnen och så har varit... och det är den här första perioden då som du tänker
jag
på,
tycker eller? Hela tiden, nu är de ju 17 och 18 men jag måste säga så här, jag är ju inte den här bullmamman och nu ska jag stå här på fotbollsträningen och tycka att det är fantastiskt. Nej, det är inte jag.
Nej.
Det är verkligen inte det, men vi kan prata om livet och vi kan jag kan komma med skitbra råd och jag liksom, du kan gråta hos mig och det är helt okej. Men det finns vissa saker som jag tycker är vedervärdigt.
Men alltså, vad är egentligen att vara en bra förälder idag? Det där är ju
att vara också, där skulle jag säga.
Jag menar att det är ju att kunna prata med varandra och förstå och lyssna och vara där när det behövs. Mm. Liksom. Det här med bullar och annat. Det...
Jo, fast det ger en trygghet. Mm. Vi som inte har haft det... Jag tycker att det är så här, det är så underskattat. Jag menar, för mig är det så här, hur firar man jul?
Mm.
Jag har ingen aning.
Nej, det var inte naturligt heller.
Nej. Så därav så tror jag så här, har man med sig sådana saker i bagaget så bara går det liksom. Det går på repeat. Och det behöver inte vara kul, för det kanske inte är bra repeat.
Nej.
Men jag har ju verkligen fått liksom ifrågasätta. Så jag tror att jag har vuxit enormt mycket som människa genom mina barn. Och det gör ju väldigt många. Men jag har varit den här lite motvilliga morsan.
Motvilliga morsan. Det lät som en bok det där.
Jaha. Kanske blir det.
Det kanske kan bli det. Ja, men vad intressant. Och det är ju också så att man väljer ju, omedvetet förmodligen, men man kan ju välja olika strategier även med föräldraskapet. Jag tänker, det är många som så här, gör precis så som man själv har blivit uppfostrad. Eller också så, och många gånger tycker jag att det är så när jag pratar med människor, att man väljer en motsatt strategi.
Mm.
Vad säger du?
Liksom, jag tror jag har kört båda.
Mm.
Jag är extremt närvarande. Sen ska jag vara helt ärlig och säga så här, mina barn kommer ju inte ihåg de första 5 åren. De har ju ingen aning om att jag har varit hemma med dem. Alltså liksom, de kommer ju inte ihåg det.
Mm.
De kommer ju ihåg senare i livet när jag körde Living Green och liksom jobbade väldigt mycket. Så att det där är ju också så här relativt. Men det spelar ingen roll. De har den här grundtryggheten.
Mm.
Och det märker jag. Och jag ser, alltså det är så tydligt.
Mm.
De har pannben som är riktigt tjocka.
Mm.
Och det, jag måste säga så, jag ler.
Ja, det gör det.
Enormt mycket. Mm. Och det är bara för det är det enda som är viktigt.
Ja.
Finns inget viktigare.
Nej. Det är ju verkligen så. Att när man hamnar där så vet man ju det.
Så att om du skulle fråga mig så här, vad är jag mest stolt över i min karriär? Mm. Så är det så här, typ, jag sa upp mig och blev mamma. Ja. Är inte det sjukt?
Nej, jag tycker det låter fantastiskt. Och det, ur det så har det ju sen kommit en massa spännande grejer som du har jobbat med och hur du har byggt upp den verksamheten som du driver idag.
Mm.
Så att det är inget liksom, som inte... Det finns en mening med allt, brukar det känns det ju som ibland i alla fall.
Vi får hoppas det.
Ja.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Men du, om vi skulle foka lite på dig som bolagsbyggare och entreprenör. Vi pratade om det lite här, ordet entreprenör. Vet du vad det betyder?
Ja, du sa det.
Ja,
ja.
Jag vet inte om jag har rätt nu, så vi kanske måste revidera det här. Men jag har fått i mig att det betyder den som gör.
Mm. Och det är väl helt korrekt.
Ja.
För att man kan ha hur många bra idéer som helst. Mm. Men om du inte gör något av dem så blir det ändå ingenting.
Nej.
Så att hellre en halvbra idé och någon som verkligen är en doer.
Ja.
Än en skitbra idé och en latmask.
Precis. Och hur gick det till när du, alltså då hade du haft Living Green och det här, men sen att du liksom startade PR-byrån då?
Mm. Precis, jag hade faktiskt under tiden som barnen var små, väldigt små, så jobbade jag som med PR för en operastjärna.
Mm.
Och det var så jag liksom gled in på det, kan man säga.
Ja.
Och sen så kom jag tillbaka till yrkeslivet efter de här 5 åren med barnen. Och då tog jag faktiskt anställning på Hachette, som det hette då, bland annat tidningen L. Och insåg ganska tidigt att nej, jag tror inte att anställning är för mig. Så att det var det som liksom blev så här upprinningen till Living Green sen, för jag hade den idén hela tiden egentligen sen 2000. Och sen efter Living Green så landade jag ju i PR-byrån, och då, jag måste alltså ärligt talat säga, vi får ju och har under de här åren sedan 2013 när Edith K startade, vi får ju alla våra kunder på rekommendation.
Mm.
Så det har liksom, det har byggts organiskt som en liten snöboll.
Mm. Det är ju ofta så.
Jättekul.
Gör man något bra så blir det effekt på det på en gång.
Ja. Alltså det bästa säljet är ju nöjda kunder.
Mm.
På riktigt.
Mm, verkligen. Och sen har du ju fokuserat då i huvudet på en entreprenör. Kan du inte berätta om hur du kom på den idén?
Ja, men jag blev så arg.
Ja.
Och folk som har sett mig arg tycker inte det är kul. Men nej, jag blev så himla, himla arg när vi gick in i en pandemi. Och alla vet ju liksom mars. Jag låg faktiskt i covid i mars.
Ah.
Och jag såg bara liksom... Men det var ju bara ett sånt enormt tapp. Och jag hade väldigt mycket otur också, ska vi säga. För att jag hade kunder som skulle förlänga årsavtal. Och de kunderna som då skulle förlänga årsavtalen var under mars, april, maj, juni. Absolut under den värsta perioden.
Mm.
Och det var 7 av 10 kunder som skulle förlänga. Ingen förlängde. Mm. Så jag tappade 85% utav mina intäkter eller omsättning. Mm. Så det är så bara ratsch.
Vad hände med dig då?
Nej, men det var ju bara till att kavla upp armarna och bara okej, vad gör vi nu? Och hur ska vi göra och så vidare. Och det där var ett enormt stålbad. Mentalt stålbad. Men jag är bäst i motgång.
Mm. Och det, så här, är det också något som präglar entreprenörer, funderar jag på?
Ja, men det kan det vara.
Det kan det vara.
Fast jag tror så här, jag är nog väldigt, väldigt bra på att lösa saker. Medan jag tror att många entreprenörer är bra på att hitta lösningar. Alltså, förstår du skillnaden i att jag liksom så här, okej, nu är det på väg åt helvete här. Mm. Bra, vi behöver täppa till där och där och där. Medan jag upplever att vissa andra typer av entreprenörer är mer så här, bra, då hittar vi nya lösningar på det här.
Mm.
Alltså så, alltså de är mer, och jag vet inte om jag kan liksom ta åt mig utan någon, alltså jag kan inte säga att jag är sån, utan jag är väldigt duktig på hängslen och livrem.
Okej, och att både liksom köra och gasa samtidigt.
Ja. Så att där var det också så att min ilska kom egentligen ifrån hur entreprenörer blev porträtterade på de här presskonferenserna som vi liksom matades med dag ut och dag in. Att svenska folket ska rädda företagen, vilket för mig är en utopi. Och att skattebetalarna ska rädda företagen. Vilket för mig också är så här, vänta nu, kan vi börja om från början? Var kommer skattepengarna ifrån? Så där började min liksom så här, retoriken kring företagen. Och sen att man kopplade företagande väldigt hårt mot fusk tidigt.
Mm.
Så att om man går tillbaka och tittar, nu råkar jag jobba med media. Men när man går tillbaka och tittar på de här presskonferenserna. Ja, och man skulle klippa ihop dem där.
Mm.
Alltså man skulle bli helt chockad över vilken bild våra politiker gav utav entreprenörer, ja, utav företagare som är skattebetalare, som är arbetsgivare. Så att nu låter jag ju nästan lite så här...
Nu är det barrikaderna.
Ja, nu är det barrikaderna. Mm. Men där måste vi... Men vänta nu! Nu får vi ta och kamma oss. Och sen i parallellt med det här att jag vill också visa på den enorma styrkan som vi besitter, entreprenörer, oavsett om du har ett stort bolag, litet bolag, börsbolag, det spelar ingen roll. Någonstans så är det så att du sitter och knypplar och du bygger någonting som skapar arbetstillfällen och faktiskt skattepengar.
Mm.
Så det är därför alla mina avsnitt har olika färger.
Aha.
För att visa på hur färgstarka vi är.
Mm.
Och det tycker jag är så. Nu tycker jag att entreprenörskapet har fått en uppsving. Fler företag startas, färre konkurser. Sen säger ju andra att vi har en konkursskuld som kommer komma. Och det tror jag för att man har pumpat in väldigt mycket pengar i systemet som egentligen inte ska vara där. Så företag som borde ha gått i konkurs har inte gått i konkurs. Så det kommer vi nog liksom känna av 2-3 år framåt nu. Men oavsett vad så är det så att bilden utav entreprenören för mig är en företagare som min mamma, som kebabben på hörnan, whatever. Det är ju någon som är en hjälte. Man lämnar sina barn för att gå och jobba typ dygnet runt. De allra flesta entreprenörerna jobbar med en timtaxa som är sjukt låg.
Ja, men alltså, jag gillar också att du sätter lite ord på det här med, för just nu slår man upp vilken tidning eller sajt som helst som bevakar det här området, så handlar det ju väldigt mycket om tech, startups och
hur mycket kapital har de tagit in.
Precis. Ja. Och jag tycker du liksom sätter fingret på det, att det finns ju företagare i alla led som vi inte pratar om lika mycket. Så är det så att du har fokuserat också på...
Nej, fokus ligger faktiskt på entreprenören. Så att inte så mycket på vilken bransch eller på vilket sätt. Däremot så håller jag helt med dig om att jag tycker att det är ett för stort fokus på att man bygger luftslott, plockar in massa kapital och bolaget tjänar inga pengar under väldigt många år. De absolut största bolagen tjänar ju inga pengar. Absolut de, jag menar Klarna till exempel. men däremot så är det ju, de är ju arbetsgivare. Så att det finns ju liksom ett syfte i det. Men därför så, jag tycker, jag kan bli lite frustrerad över att Klarna vdn är i DI. Medan då någon som har en gummiverkstad som ger 50 arbetstillfällen och har funnits i 4 generationer under 150 år. Vad är värdet lönsamma där? Liksom? Alltså, det finns ett enormt värde i det. Och det tyckte jag kom fram lite när det här sommarpratet med Polarbröds vd.
Ja, just det.
Där det verkligen är att hon har ju fått ett arv. Det här ska ju förvaltas.
Och det brinner fabriken ner så bygger vi upp den.
Bygger vi upp den, punkt slut. Vi har ett ansvar på bygden. Och det är entreprenören för mig. Det är inte den här, men jag ska göra en snabb exit och liksom, kör ditt race, absolut. Men jag vill lyfta de här som...
Bra.
Tack.
Tack för att du gör det, säger jag som sitter här och är också en entreprenör. Men då leder det oss också osökt in på vad man gör när man jobbar som entreprenör och bygger bolag. Jo, man är ju också ledare. Och då ska vi prata lite om ledarskap.
Ja.
Hur är Edith som ledare?
Väldigt rak.
Väldigt rak, det kan man nästan känna här i luften.
Ja, då. Väldigt rak. Nästan lite så här att jag är en man i kvinnokläder.
Aha.
Eller, alltså nu hårdrar jag det, men jag får ofta höra att jag har väldigt manliga drag.
Det där är ju så här också.
Kan man prata om.
Ja. För vad är då manliga respektive kvinnliga drag?
Jo, men jag skulle nog säga, eller det här är ju vad jag får höra. Just det här att jag är så rak. Att jag inte lullar runt. Liksom. Jag är skitdålig på det här kaffesnacket.
Du jobbar på liksom.
Det är inte alltid jättebra. Vill jag bara säga. Så att jag, om jag ska teama ihop med någon, så vill jag gärna teama ihop med någon som är duktig på det.
Just det, som kan sköta lite det där runt omkring snacket.
För det är viktigt.
Ja, precis.
Och det är inte att jag inte bryr mig.
Räcker med att man har vetskapen om att båda behövs. Och se till att teama, som sagt, med människor runt omkring sig. Men du, sen så ska du få en fråga då från min samarbetspartner. Som jag skickar med lite på ledarskapstemat. Nämligen just hållbart ledarskap. Som ju är någonting som vi... Man kan ju inte slå upp en podd eller en tidning utan att prata om hållbarhet idag. Och Volkswagen Group Sverige är ju som är min samarbetspartner som skickar med den här frågan. Därför att de är ju såklart väldigt intresserade. För de ska ju elektrifiera Sverige och prata mycket, mycket om hållbarhet. Men då undrar ju de, vad betyder hållbart ledarskap för dig?
Oj, det är en jättebred fråga, tycker jag. Men för mig betyder det nog att empati och generositet är hållbart ledarskap för mig. Jag hör dig, jag ser dig och jag bjuder på mig själv.
Och det kan man göra även om man är rak.
det hoppas jag. Mm. men sen så tror jag också att vi, liksom alla passar ju inte för alla.
Nej.
Det är jättestor skillnad att jobba på stora bolag kontra små bolag, ha mellanchefer eller bara liksom ett entreprenörsföretag med ägarlett bolag. Jättestor skillnad. Alla passar inte i alla organisationer. Liksom skulle du sätta mig i en gigantisk organisation, ja, det tar livet av mig, det går inte.
Nej, men precis.
Det tror jag att man måste ha lite så här, när man söker sig till vem man jobbar med, så tror jag att man måste tänka i de banorna. Det tycker jag vi pratar för lite om.
Ja. Att man faktiskt kanske inte ska vara överallt.
Bara för att det är en roll man söker betyder inte att man funkar i den organisationen. Och det är klart att det kan man ju testa sönder och samman. Mm. Men jag tror inte att du får fram det i de testen. Utan man måste ha den självinsikten.
Mm. Och det där är ju såklart något som man blir lite bättre på att känna av när man har jobbat ett tag. Så att man behöver ju provtrycka lite, säger jag i alla fall till de ungdomarna som jag pratar med. Nu skulle jag vilja gå över till ett ämne som också ligger väldigt nära oss båda. Nämligen det här med kvinnor kontra män som startar bolag. Och jag vet att du tycker att det finns en stor skillnad där mellan hur män och kvinnor kommunicerar kring sina entreprenörskapsliv.
Mm. Och då syftar du på att jag får fråga 4 kvinnor om de vill synas för varje man.
Ja,
typ. Är det du syftar på?
Jag tänker att det är någonting åt det hållet.
Mm.
Nej, men stämmer
det? Ja, jag tycker att det stämmer. Alltså att jag tycker att när man vill i mitt yrke lyfta kvinnor, så är det så här, nej men ska jag? Vem vill höra mig? Alltså, man måste bli övertalad att faktiskt synas.
Är det fortfarande så? Alltså?
Jag tycker att det är det.
Jag fokar ju mest på kvinnorna, du vet. Så
att. Ja, jag tycker att det är det. Men alltså, en man på ett helt annat sätt. Och nu generaliserar vi. Men en man på ett helt annat sätt är så här, jajamän! Och så kör de sitt race. Liksom. Mm. Det är vadå, att jag får den frågan? Det är självklart att jag får den frågan. Så att lite så här, jag vill pusha kvinnor. Att liksom, ställ dig i första ledet.
Ja, och det är ju det som jag också håller på med. Och då undrar man så här, varför är det på detta sättet? Har du någon svar?
Oj, oj, oj. Nu går vi in på filosofi nästan, va? Men jag tror att det kommer väldigt mycket ifrån. Jag har ju en flicka och en pojke. Och man ser liksom... Jag kommer ihåg när jag hämtade min dotter ifrån skolan en gång. Hon hade strypmärken runt halsen. Och det ledde till polisanmälan och så vidare. Hon gick i 2:an. Och då säger den fritidspedagogen som jag hämtade, för de ringde ju. Och då säger han till mig, det var en han. Då säger han, ja men du vet, han den här pojken då som hade strypt henne. Han är ju så förtjust i henne. Så att han vet inte hur han ska kontrollera sina känslor.
Mm.
Och det där, det är ju någonting som är så här, men vänta nu. Och jag vet att det här är långsökt, men det är, om du frågar så här, vad beror det här på? Jo, det beror på att flickor hela tiden blir förminskade under väldigt lång tid. Jag har ju slagits för att jag är flicka.
Hur menar du då? Slagits?
Ja.
Rent handgripligen?
Ja.
Mm.
Det var en kille som plockade bort min hatt när jag, och jag hade väldigt speciella kläder när jag var liten. Jag var lika speciell då som jag är nu.
Det var Chanel-hatten.
Nej, men det var liksom, jag hade min look liksom, och jag tror jag gick i 4:an. Och då var det en kille som liksom smällde bort min hatt och började trampa på den. Och då tog jag till knytnävarna. Han rörde aldrig mig igen.
Nej.
Och det här är så här, ska det behöva vara så här? Men det är det jag menar.
Alltså,
så här,
det, men...
liksom, en kille hade nog gjort så.
Ja.
En tjej liksom, hade kanske gått undan.
Mm.
Min dotter undrade varför hon fick strypmärken runt halsen. Så att därav så säger jag så här, det är en väldigt filosofisk fråga, det är en väldigt stor fråga. Men jag måste säga så här, fram med tjejerna, fan, om de ger en snubbe en smäll liksom på käften, jag hade bara så här, ja, är han elak?
Mm.
Ge han vad han tål.
Ja, men verkligen. Men sen är det ju också frågan, kvinnliga och manliga entreprenörer. Är det skillnad i övrigt kring hur du ser att de agerar? Mer än den här synligheten, så att säga.
Ja, och jag vet inte om jag är rätt person att svara på det faktiskt. För att dels så är det så att du är ju liksom senior i det här. Det vill säga, du har ju publicerat över 200 avsnitt.
Mm.
Jag tror att vi ligger på 50 kanske. Mm. Jag vet inte om jag... Här känner jag faktiskt. Här måste jag säga så här, är jag verkligen rätt person?
Ja, men jag tänker, du fokar ju på... Och du har ju varannat avsnitt. En man och en kvinna.
Alltid.
Är det inte så?
Alltid.
Så där,
och det är jätteutmanande.
Du har ju mera både och. Jag har ju i och för sig haft några få män. Mm. Det kommer några till faktiskt nu. Men, och då är de ju här därför att jag... Så här, de är viktiga för att visa att det går att tänka annorlunda kring hur man jobbar med jämställdhet och hur man tänker. Så att de är inte här därför att de är entreprenörer eller så. Utan, men så att det var mer av det jag tyckte var intressant att höra. För att man säger ju det här, ja, men, finns det inte någon, jag vet inte om den är publicerad, men det finns ju ändå någon forskning som säger att kvinnligt startade bolag är mer lönsamma.
Absolut. De är absolut mer lönsamma, och kvinnor är generellt sett försiktigare än vad män är. Dels så får man mindre kapital, men man tar oftast mer sällan in kapital, utan man bygger mer organiskt. Det känner jag igen mig i.
Mm.
Jag tycker lönsamhet är jätteviktigt. Jag tycker vi pratar för lite om lönsamhet. Tjejer är jättelönsamma.
Mm.
Och de är säkra. Alltså det vill säga, om man investerar i kvinnliga företag så är det säkrare kronor att investera än i manliga företag.
Mm.
Alltså om man tittar historiskt. Sen är det så att jag har varannan kvinna, varannan man i avsnitten. Men det är en jätteutmaning, för det är supersvårt att få kvinnor att ställa upp.
Ja, men jag hjälper dig då. Jag har flera här som...
Jag bara skicka på.
Vi kan ha en liten pipeline mellan oss. Men du, så om vi nu också skulle ge oss in i de här sakerna som har varit avgörande för dig under din resa. Vi har varit inne och nosat på några stycken. Men är det några saker som du känner så här, finns det personer, har du haft människor som har så här... Vi pratar ju jättemycket om sponsorer som har skickat fram en. Så här. Du nämnde MTG var en viktig grej, men har du haft mentorer och sådär som har... hjälpdelningsvägen här, eller?
Mm, absolut, det har jag. Det var avgörande också att jag gick bergs. Och där hade jag en fantastisk mentor som heter Christina Knight. Som har skrivit boken Mad Women.
Just det.
Hon var en person som jag ville bli. För jag ville jobba i reklambranschen. Nu blev det inte så, för det var så gubbigt. Så jag klarade inte av det.
Mm.
Eller så var det så att de inte klarade av mig. Jag vet inte. Men jag valde bort reklambranschen efter två olika reklambyråer faktiskt. Så hon har varit en sån person som har tagit, liksom, har betytt mycket. Sen har jag också haft personer som har lyft mig, som har öppnat dörrar. Eftersom jag är inte född in i ett nätverk. Varken ifrån universitetet eller generellt så där man har i familjen. Där är det folk som har öppnat dörrar för mig. Och det har jag valt att göra för andra.
Mm. Det är paid forward där också. Vad finns det mer för några sådana här avgörande? Du vet, man lägger ut hela sitt liv här när man är här, och så får man titta så här, där, om inte det här hade hänt. Eller finns det tuffa perioder som du... Mm. Så här,
Fast där måste jag ändå säga det att jag var ju tvungen att släcka min baby, Living Green.
Mm.
Och det har resulterat i någonting väldigt underbart. Så att det är den här klassiska, man stänger en dörr och så öppnas ett fönster. Och det har ju också varit ett defining moment att faktiskt byta ihop och bara acceptera att det här... Jag får inte lönsamhet i det här.
Nej.
Och det är inte hela världen.
Nej, just det. Det där går inte, då startar vi någonting annat.
Ja. Och om jag skulle lära mig någonting så skulle jag säga att jag höll i ett år för länge.
Ja,
man ska vara snabbare. Ja. Sen gillar jag uthållighet, men det finns ju gränser på... Man ska inte slänga bra pengar efter dåliga.
Nej. Så, om vi nu skulle landa i att du ska summera hela ditt liv och landa i några såna här bästa råd och tips utifrån dina egna erfarenheter. Vad blir det då?
Tänk inte så mycket. Kör.
Mm.
Faktiskt. För det är väldigt mycket. Och älta inte så mycket.
Nej.
Om jag hade kunnat säga någonting till mig själv, när jag, till mitt unga Edith, då hade jag sagt sluta älta. Älta inte. Det lönar sig aldrig.
För det gjorde du.
Ja, det tycker jag. Jag ältar nog fortfarande.
Mm.
Så jag säger det nu till mig själv. Så nu hör alla att jag säger det till mig själv.
Ja, det är bra. Ja.
Mm. Nej, så jag skulle säga älta inte.
Kör.
Och kör, skulle jag säga. Och sen så be om hjälp. Superviktigt. Jag har verkligen haft folk som har ryckt upp mig med hårsäckarna, mer eller mindre. Och sen tycker jag, underskatta inte ett bra nätverk.
Nej, det är viktigt, säger de två nätverkande personerna här. Men du, sen så tänkte jag att jag skulle få suga ur lite mer kunskap ifrån dig, eftersom jag ju sitter här nu, är entreprenör, jobbar med det jag gör, sprider mitt budskap på olika sätt, och de två bolagen som jag är medgrundare till. Vad är det för någonting kring varumärk och sånt där som du jobbar med, som du vill säga till mig?
Var långsiktig i tänkandet, och det är du ju, eftersom du startade podden väldigt, väldigt tidigt, måste jag säga, så att jag all cred till dig. Och sen tycker jag också att man ska vara konsekvent i sin kommunikation.
Tycker du det? För att ibland så känner jag mig lite tjatig. För de som har följt mig från liksom avsnitt ett, nu är det nog kanske inte så, men så är man ju lite så här, vill göra om lite och fixa till lite.
Fast det handlar ju inte om själva formatet, utan att vara konsekvent i hur man, vilka värderingar man har och vilka kärnfrågor man står för.
Mm.
Där tycker jag att det är jätteviktigt att man är konsekvent med sitt varumärke och sitt personliga varumärke.
Mm.
Och jag jobbar ju mycket med personliga varumärken. Mm. Och där är det ju just det här att man kan inte stå den ena dagen och säga si och den andra dagen och säga så. Och det kan jag säga att det låter ju väldigt bra nu när jag säger det. Så bara, ja, men det är väl självklart.
Mm.
Men det är inte självklart, för har man inte en tydlig strategi, vad ska jag säga och vem ska jag prata med och så vidare, då blir det... Det blir inkonsekvent.
Mm.
För vi är som människor inkonsekventa.
Mm.
Man är ju ingen robot. Men det är bra om det är så att man har en strategi, att det här är min värdegrund och det här är de frågorna som jag uttalar mig inom.
Mm. Så att tillbaka till kärnan på något sätt.
Ja. Och sen brukar jag faktiskt säga också att när folk är skittrötta på, eller när du är skittrött på vad du håller på att prata om, då börjar folk förstå. Så att när vi mediatränar VD:er och våra kunder, så att säga, så säger de ofta, men gud, det här har jag sagt så många gånger i intervjuer. Ja, när du spyr på det du säger, då börjar folk förstå lite grann.
Mm. Det är då man ska älta. Fast positivt älta.
Ja.
Ja. Okej, ja, men det där känns ju väldigt skönt att höra. Då är jag liksom på rätt spår.
Ja, men det tycker jag.
Ja, men vad roligt det var. Och jag skulle kunna fortsätta länge till, Edith, och prata om våra gemensamma nämnare. För det finns ju ett antal som jag har identifierat under vårt samtal. Tack snälla för att du har varit här.
Ja, men tack snälla för inbjudan.
Tack. Hoppas att du gillade det här avsnittet. Och stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Edith Künstlicher. Glöm nu inte att följa Karriärpodden och Women for Leaders i alla sociala kanaler. Och stjärnmarkera gärna podden i podcasterappen och dela avsnittet om du gillade det. Det hjälper fler att hitta till podden. Jag vill också slå ett extra slag för EQ Executive Search. Searchbolaget som rekryterar moderna ledare till ledningsgrupper och styrelser med ledorden EQ och Equality. EQ Executive Search har en helt ny metod för att hjälpa våra kunder att vara proaktiva i sin successionsplanering och ligga steget före för att lösa framtida rekryteringsbehov. Du kan gå in och läsa mer om oss och vår metod ProSearch på eqexecutivesearch.com. Men det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.